Baksidestext. Efter att Sten måste flytta till fosterföräldrar blir Amir ensamt offer för mobbarna. Stens mormor dör, hans mamma blir mer tokig och han måste flytta till en fosterfamilj. Efter att han kommit hem från sin lilla flyktresa till Göteborg jagas han igen av mobbarna och varje dag. De sprutar ner hans kläder i duschen på gymnastiken i skolan, försöker spola ner hans gymnastikkläder i toaletten och terroriserar honom så fort de får chansen. De tar också hans cykelventiler när han kommer i deras väg. Mobbningen fortsätter med att de stoppar honom då han cyklar och de tar hans ventiler. Och de kräver pengar av honom. Men har han inga, då tar de istället hans kläder, jacka, tröja, byxor och skor. Och de slänger iväg dem någonstans eller stoppar ner dem i någon papperskorg en bit bort. En dag fick han gå halvnaken hem. Novell 4. Fortsatt mobbning. Cykeln. 41. Släpper ut luften. Amir och mobbare, ute. Amir tycker om att cykla. Fast det går inte, för mobbarna släpper ut luften på hans däck och slänger iväg ventilerna. Och detta har nu hänt flera gånger, som tidigare med Sten och honom. Fast den slutade då i och med att Sten blev tuffare och gav igen på mobbarna. Han gav sig på Robert i klassen, som tidigare bråkat med honom, som var lillebror till en av de äldre mobbarna. Fast efter att Sten försvunnit bort till fosterföräldrar och Amir kom tillbaka hem till Skövde, efter en termin hos sina låtsaskusiner i Göteborg, började mobbarna i Skövde bråka med honom igen. Amir måste numera ha sin röda, en växlade cykel parkerad i källarförrådet. För han får inte ha den i fred för mobbarna. Varje gång som de får chansen släpper de ut luften ur däcken och slänger iväg ventilerna. Och de har, som tidigare med Sten, stannat honom för att därefter släppa ut luften ur däcken och kasta iväg ventilerna. Och han har fått se på under denna kränkning av honom. Det är mycket psykande och gör honom väldigt ledsen. Och varje gång som de gör detta mot honom skrattar de och tycker det är jättekul. Mamma och pappa vet förstås om det här som mobbarna gör. De har ringt hem till pojkarnas föräldrar, sagt till om det till rektorn och flera lärare på skolan. Men ingenting händer. Pojkarna bara nekar kallt till alla anklagelser och säger att Amir bara hittar på allt som han säger. Eller så har han bara tagit fel på personer, att det är några andra som gör det. De ljuger lika bra nu som tidigare, då Sten fanns med honom och också var mycket utsatt av denna mobbning. Och mobbarna lyckas hela tiden slingra sig undan ansvaret, sitt ansvar och skyldighet för vad de gör, alla elakheter som de utsätter Amir för. Han har tröttnat på det här och med det tvingats att sluta cykla. Han älskar att cykla, men måste istället promenera dit som han ska, till kompisar eller skolan. 42. Exempel på hur mobbarna gör. Amir cyklar hem från skolan när ett gäng pojkar plötsligt dyker upp på cykelbanan framför honom. Han cyklar ut på en några meter bred remsa av gräsmattan in till cykelbanan och försöker på så vis komma förbi dem. Men en av dem, Marre, springer ifatt honom och tar tag i pakethållaren. Och några sekunder senare står Amir omringad av fem pojkar som verkar vilja bråka med honom. Två av dem håller fast honom, en håller i cykeln och två skruvar loss ventilerna till slangarna i däcken. De släpper ut luften och slänger iväg ventilerna. Detta händer exakt som tidigare, då Sten var med honom. Det hela tar bara några sekunder. Om någon vänligt sinnad person skulle dyka upp i närheten skulle denna inte hinna uppfatta vad som händer. Denna mobbning, kränkning, brott som begås mot Amir sker så snabbt. Och ventilerna till slangarna blir omöjliga att leta upp. De liksom finns inte mer. De har letat sig ner i gräset, eller i någon buske någonstans, där de landat. Nej, det är bara att köpa nya. Och ställa in cykeln i källarförrådet. 43. Flinar och hånar. Mobbarna, allihop, flinar hånfullt mot honom och går därifrån. När de har kommit kanske 20 meter bort ropar Kalle till honom.
Okej, men cykla nu då, turkapa.
Ja, hej då, svartskalle.
Ropar en annan.
Och som han luktar skit.
Säger en tredje. Amir slutar lyssna på vad de säger till om honom. Han blir liksom blockerad. Kan inte längre tänka. Och tårarna rinner. Det här, som mobbarna precis har gjort mot honom, med hans cykel, ventiler. Det har de, som sagt, gjort så många gånger tidigare. Men nu? Nej. Han ska inte be pappa köpa fler ventiler till cykeln. Han ska sluta cykla. Nej, han får cykla. Kanske när han blir stor. Vuxen. Skolan. 44. Elaka pojkar. Amir, klasskamrater och tre mobbare. Gymnastiken i skolan. Tre elaka pojkar, 11 och 12 år, smyger runt på skolgården. De är riktigt fula mobbare. Idag är de, som många andra dagar förut, på jakt efter att få göra lite elakheter igen. Och måltavlan är som vanligt Amir Hassan i klass 2B. De känner att han är perfekt att mobba. Framför allt för att han aldrig försvarar sig eller gör motstånd. Visst har han vid flera tillfällen gått till lärarna, sina föräldrar och andra vuxna. Men det händer inget, inte som mobbarna behöver oroa sig för, eller som gör att de blir, typ, rädda. De bara nekar till alla anklagelser, och sedan är det bra med allt. Och det som de retar och mobbar Amir för, är för hans utländska utseende, namn och efternamn. Sedan hittar de på att han har utstående öron, utstående framtänder, krokig och ful näsa, att han är kobent, luktar illa och låter som en bebis när han pratar. Amir har sedan länge tänkt att han skulle behöva en storebror. Kanske skulle det sätta stopp för mobbningen av honom. En storebror skulle lätt kunna sätta sig i respekt hos mobbarna. Sedan skulle de inte våga retas eller mobbas mer med honom. Fast nu så har Amir ingen storebror. Bara två yngre systrar, Aida, 6 år och Aina, som är 3. Ingen av dem kan göra något för att hjälpa honom. Och han känner att han inte har något att välja på, annat än att bara försöka stå ut med sina mobbare. Han har kommit på olika sätt att klara sig, överleva mobbningen. Han springer bort från dem och sedan söker han skydd hos någon vuxen i närheten. Och det kan få bli vem som helst, men som ser snäll ut. 45. Sprutar ner Amirs kläder. Amir, Hampus och mobbare, skola. En annan av all mobbning är när flera av mobbarna tar sig in i omklädningsrummet. När Amir har gymnastik med klassen. Det är idrottslektion för klass 2B och de spelar innebandy. Flickorna och pojkarna är uppdelade till hälften i två lag. Vart era lag har alltså pojkar och flickor. När klassen har spelat i 10 minuter smyger 3 äldre pojkar in till pojkarnas omklädningsrum och letar upp Amirs kläder som hänger fint på en väggkrok. Innan lektionen påminns barnen om att inte ha några värdesaker kvar i omklädningsrummen. Barnen får lägga sina dörrnycklar till hemmen, cykelnycklar, klockor, plånböcker eller annat av värde som de har i en plastpåse som läraren sedan låser in i ett skåp, där även en musikanläggning finns. Mobbarna smyger in i omklädningsrummet och letar upp Amirs klädkrok. De känner igen hans röda jacka. De tar hans jacka, tröja och byxor och går bort till duscharna och duschar ner dem så att de blir alldeles blöta. Efter gymnastiken ser Amir att hans kläder inte längre hänger på väggkroken. Och han, de i klassen, finner hans kläder blöta på golvet i en av duscharna. Amirs bästa kompis, Hampus i klassen, cyklar direkt hem till Amir för att hämta torra kläder till honom. Och turligt nog är Amirs mamma hemma när Hampus ringer på dörren. Amir väljer att sitta kvar i omklädningsrummet, med gymnastikkläderna på kroppen, medan han väntar på att Hampus ska komma tillbaka. De duschar och byter om, går till nästa lektion på schemat. 46. Liknande händer igen. Vid ett senare tillfälle händer något liknande. Fast nu vid toaletterna. Mobbarna försöker spola ner hans kläder i en av toaletterna. Men det går inte. Istället blir det stopp nere i röret, där vattnet ska spolas bort. Men nu, för varje gång de spolar fylls toaletten med mer vatten. Och snart rinner det över kanten och ner på golvet. Nu slutar de att spola vatten och skyndar sig därifrån. Som förra gången hjälper Hampus Amir med att cykla hem till honom för att hämta torra kläder. Och denna gång bestämmer Amir sig för att berätta om allt för läraren på nästa lektion. 47. Berättar för magistern. Det är en svensk lektion och de får sitta och läsa i sina bänkläsböcker om de vill. Och nu behöver de få koppla av lite efter gymnastiken och incidenten med mobbarna. De berättar för magistern om vad som har hänt, både denna gång och förra gången. Magistern säger att klassen, denna gång, redan har berättat om allt för honom. Och han ska ta ett samtal med rektorn efter lektionen. Men han undrar också, varför Amir inte berättat om det redan vid förra mobbningen. Fast Amir vet inte. Han bara skakar på huvudet. Men säger snart att han inte trodde att det skulle hända igen. Fast nu visade sig att han hade fel. Magistern frågar om han har en aning om vilka mobbarna är, som tidigare har sprutat ner hans kläder i duschen och nu idag försökt spola ner dem i toaletten. Amir säger namnen på dem som han tror, eller mer vet säkert, har gjort detta. Fast ingen av dem kommer förstås att erkänna något.
Ja,
säger magistern.
När det gäller att stå för vad de har gjort, då är de säkert riktiga fegisar, allihop.
Han ska också prata med gymnastikläraren om att de måste ha dörren till omklädningsrummet låst under hela gymnastiklektionen. Och när Amirs klass, pojkarna, har duschat och bytt om, kan de ha ytterdörren upplåst för nästa klass som kommer för att ha gymnastik. 48. Spolar ner hans kläder. Och det dröjer ingen längre tid innan det händer igen. Och nu händer det i en av toaletterna i korridoren utanför klassrummet. Och nu försöker mobbarna ännu en gång spola ner Amirs kläder i toaletten. Fast denna gång var det hans gymnastikkläder, som någon elev fann nere i toalettstolen i en av toaletterna, strax utanför klassrummet. Det var en flicka som skulle kissa. Och när hon lyfter på locket till toalettstolen tror hon inte sina ögon, när hon ser massor med kläder där i. Det blev en väldig uppståndelse bland både barn och lärare från ett par klasser. En av lärarna plockar upp kläderna ur toaletten och ropar ut, om någon, förmodligen en pojke, saknar en röd T-tröja, ett par blåvita, kortbenta gymnastikbyxor, ett par blåa boxershorts och ett par vita strumpor. Och en röd gymnastikpåse, med ett känt varumärke på utsidan. Denna beskrivning stämde exakt på Amirs gymnastikpåse, och med hela innehållet. Och hans påse hänger inte längre på kroken, vid hans röda jacka. Men han säger inget. Han orkar inte. Han blir så ledsen. Och tårarna kommer. De rinner, likt bäckar, nedför kinderna.
Det är Amirs gympapåse,
säger Hampus. Nu ser alla att Amir är ledsen och gråter. Han sjunker ner och sätter sig på golvet. Han blir liksom svimfärdig, illamående. Flera, både flickor och pojkar, sätter sig ner på golvet och gör Amir sällskap. Han får också flera kramar och blir ordentligt tröstad. Får mycket kärlek.
Jag kan ta hand om påsen,
säger Hampus. Han reser sig upp och går fram till läraren. Läraren möter honom med ett varmt leende. 49. Bara vatten.
Är det äckligt nere i toaletten?
Frågar Hampus. Läraren skakar bara på huvudet. Han är fortfarande lite chockad över hela denna händelse. Men så säger han.
Nej. Det är bara vatten. Någon har försökt spola ner kläderna. Och den som besökt toaletten innan har varit duktig med att spola ordentligt efter sig.
Så det är bara kläder som behöver torkas? Frågar en lika nyfiken som intresserad flicka. Läraren nickar och säger:
ja, bara, typ, rent vatten.
Han vrider ur Amirs kläder i toaletten och lägger dem i den röda gymnastikpåsen. Därefter hämtar han en plastpåse och stoppar Amirs gymnastikpåse i.
Jag kan ta med den hem till mig,
säger Hampus.
Min mamma kan tvätta allt i tvättmaskinen. Vi har en egen tvättmaskin i badrummet.
Ja, tack, Hampus,
säger läraren.
Vill du det? Du är så snäll.
Amir och jag är bästa kompisar,
säger Hampus.
Ja, vad fint,
säger läraren. Snart återgår alla barn till lektionen. De har en lektion i SO, samhällsorientering. Och Amir har sedan en stund slutat att gråta och vara ledsen. Det var nog allas kramar med tröstande som fick honom glad igen. 50. Pratar några ord med Amir. Men innan Amir går med in i klassrummet igen vill läraren ha några ord med honom. Och Hampus är förstås också med dem, som stöd för Amir. Läraren frågar Amir om han tror sig veta vilka som har gjort detta mot honom. Amir vet säkert och namnger pojkarna, mobbarna. Fast inte heller denna gång kommer de att komma någon vart med att få stopp på mobbningen av Amir. De namngivna pojkarna förstår inte vad läraren eller rektorn pratar om. Skulle de ha försökt spola ner? De alla, inte färre än 5 pojkar, något år äldre än Amir, som har hunnit passera 9 år med flera månader, nekar bestämt till alla anklagelser mot dem. Och de kommer inte heller någon vart med detta ärende, med mobbning, då de inte har några bevis som binder de påstådda, misstänkta pojkarna till händelsen. Bostadsområde. 51. Ännu värre mobbning. Amir och mobbare ute. Mobbarna kan söka upp Amir ute, helst då han är själv, och de ger sig på honom med ännu mera kränkningar. De stannar honom någonstans där han måste betala med pengar eller kläder, skor, för att få fortsätta gå dit som han var på väg. Eller om han är stilla på en plats, gräsmatta, lekpark, skog, måste han betala sina mobbare för att få fortsätta gå eller att bara få vara i fred. Det som han då måste betala mobbarna med är helst pengar, men i annat fall med saker, kläder eller skor. Dessa som mobbarna då bara helt kallt kastar iväg eller bär med sig. Och har han inga pengar, ett mynt eller flera, att ge dem, nu vid stunden och tillfället, ger de honom chansen att senare under dagen lägga pengarna, som de kräver, på en viss plats ute. Det kan vara under en sten under en buske. Fast Amir har aldrig några pengar att ge dem och frågar mamma och pappa efter dessa pengar. Nej, aldrig. Och såklart, någon grund, orsak för att han ska ge dem pengar, finns inte. Nej, det räcker med att han är svart skalle och en äcklig turk. Som luktar illa. 52. Lite bakgrundshistoria. Fast Amir är ingen turk och hans föräldrar flydde en gång, för länge sedan, från Kurdistan i östra Turkiet. Hans pappa är journalist, fast numera pizzabagare i Skövde. I Kurdistan skrev han i en tidning och kritiserade den turkiska regeringens förtryck mot kurderna. Och efter det blev tidningsredaktionen, som han arbetade på, stormad av poliser. Fast Amirs föräldrar hade tur med att Amir, samma dag, hastigt blivit sjuk i magont. De behövde åka akut till sjukhuset med honom. Och på sjukhusets radio hörde de om polisens stormning av tidningskontoret som Amirs pappa arbetade på. Så nu var det bara, för den lilla familjen Hassan, att fly ut ur landet, Turkiet, snabbast möjligt. Amir är bara 1 år när de kommer till Sverige. 53. Kanske lite schyssta. Som sagt, Amirs kläder och skor, som mobbarna tvingar av honom, slänger de som oftast bara iväg, in i någon buske eller liknande. Det händer också att de slänger dem lite längre bort. Fast om Amir har tur så kan de vara lite schyssta, att de nöjer sig med att slänga iväg dem någonstans i närheten av där som han är. Och då kan han, efter att de har gett sig av, gå och hämta sina saker, kläder och skor. 54. Exempel på händelse. Amir ser att mobbarna dyker upp, då han sitter i en av gungorna i lekparken. Han har otur med att han är själv för stunden. Han funderar på att blixtsnabbt försöka springa därifrån. Men han hinner bara tänka tanken då 6 pojkar omringar honom. En håller ett hårt och fast tag i honom. En annan håller hårt i gungan. Och en tredje, Kalle, säger:
"Har du några pengar på dig?"
Livrädd skakar Amir på huvudet.
"Okej,"
säger Jonas.
"Ge mig din sko."
Amir hinner inte svara innan Jonas drar av honom skon.
"Och den andra?"
säger Wilmer och drar av honom hans andra sko.
"Och jackan? Byxorna?"
Men nu verkar de nöja sig. 55. Svårt att förstå. Kalsonger och strumpor är vad han har kvar på kroppen. Han tänker att varför ville inte mobbarna också ha hans kalsonger och strumpor i en ännu mera fullständigt total förnedring? Och nu ska han gå runt och leta upp sina kläder och skor. Eller är det bättre att bara gå raka vägen hem? Han gör det senare. Hans kläder och skor trycker mobbarna ner i en papperskorg utanför en närbutik, några 100 meter bort. Amir springer hem. Och på vägen möter han flera, barn, ungdomar och äldre, som tittar konstigt på honom. Och flera av dem hälsar också. Kanske tycker de att han ser ut som en utomjording där han springer. Och han tänker att de får tycka och tro vad de vill. Rånad. 56. På väg till affären. Amir och mobbare, ute. En dag är Amir på väg till närbutiken en bit hemifrån. Han ska köpa mjölk och kaffe. Och han får också köpa en glass, om han vill, som han kan äta på vägen hem. Men han hinner inte fram till affären innan pojkarna dyker upp framför honom på gångbanan, mellan ett villakvarter och ett kvarter med stora hyreshus. De är 6 tuffa pojkar som springer fram till honom och ställer sig i vägen, hindrar honom från att fortsätta gå mot närbutiken.
"Vart ska du?"
frågar Fille.
"Till affären,"
frågar Marre.
"Svara,"
väser Kalle högt.
"Eller vill du ha stryk? Ska jag boxa dig i magen?"
"Har du pengar?"
frågar Wilmer.
"Pengarna eller kläderna?"
säger Jonas.
"Och skorna?"
Amir vet inte vad han ska göra. Och i vilket fall så kan han ju inte gå naken till affären. Han kör ner handen i byxfickan och får upp sedeln som han har fått av mamma.
"Bara en 100,"
säger Kalle och rycker åt sig sedeln.
"Har du inte mer?"
Amir börjar gråta och må illa. Snart kommer han att svimma. Det känner han tydligt.
Nu börjar han att grina.
"Den apan,"
säger Marre.
"Ja, den turkapan,"
säger Fille. Ännu mer tårar kommer, som rinner, som bäckar, nedför kinderna. Mobbarna lämnar honom, går därifrån, mot närbutiken. 57. Nytt försök. Amir, Aida och mamma, hemma och ute. Amir går hem. Han ljuger, säger till mamma att han måste ha tappat sedeln någonstans på vägen till affären. Han får en ny sedel att gå till närbutiken med. Men nu vet han inte om han vågar. Och för tänk om samma sak händer igen. Men så får han en idé. Han kan fråga Aida om hon vill följa med honom till matbutiken. Och det vill hon gärna. Mamma säger att pengarna kommer att räcka till en varsin glass som de kan äta på vägen hem, om de vill. På vägen till affären ber han Aida att ha sedeln i sin byxficka. Och han ber henne också att titta efter mobbarna. Hon vet precis vilka pojkar som han menar och hon tycker att de alla är riktigt otäcka typer. Men de slipper mobbarna den här gången. Information. Noveller. A. Mobbare. 4. Fortsatt mobbning. Uppläsare. AI. Artificiell intelligens. Upphovsrätt. Roy. Panen. 2023. ISBN 978-91-897-69-89-2. Denna bok skyddas av upphovsrättslagen.